Podplay.
Jag tycker om mitt drinkbord som jag har gjort i Sigrids säng.
Men vänta, jag måste kolla. Det är otroligt. Vart har du gjort av ditt barn? Nu när du
hon
har
ligger
gjort.
Under. Nej, hon är med sin pappa.
Ja, du, så du är inne i sovrummet idag?
Mm. Precis.
Mysigt. Ja, vi är ju på distans idag igen uppenbarligen. Tack älskling, jag fick en kopp kaffe här nu. Och jag är så himla ledsen för att jag inte kan se dig, för att det är något knas. Så att, nu känner jag mig nästan ännu mer ledsen för det, nu när jag vet om att du då har en sån mysig inspelningsstund i sovrummet.
Alltså jag vet inte om jag skulle kalla den mysig. Jag skulle kanske kalla den mer så, som att det känns som att det är fredag, för att, eftersom jag äter jordnötter och dricker cola.
Det låter ju asmysigt.
Ja, men det känns lite drinkigt, förstår du? Lite cocktailaktigt.
Du har inte liksom krypit upp med en kopp te?
Nej, för det har jag redan gjort tidigare idag ute i soffan.
Gud, du bara kryper upp på olika ställen.
Den här dagen har varit inte många knop.
Nej, nej,
väldigt skönt.
Inte här heller kan jag säga.
Dagens, eller årets, måste det vara i alla fall, säsongens i alla fall, helt garanterat, första saffransbulle.
Äter du det nu?
Mm.
Och gud vad gott.
Det var jättegott.
Så avundsjuk. Mm. Men också glad för din skull.
Tack.
Jag har, ja, alltså det känns ju väldigt fikigt nu. Man har behövt, alltså liksom hela världen känns som att den behöver fika. Jag gjorde pinnbröd igår.
Gott.
Det var så gott.
Det är sånt bröd som jag älskar, bara mjöl och vatten. Ah,
så gott. Som vi också grillade i kaminen, både det och korv.
Mysigt.
Ja, visst vet du. Det är vilket liv vi lever här ute på landet.
Det är helt otroligt.
Det är faktiskt det. Just det här är mord mot mord.
Det är mord mot mord.
Just det. Det kanske vi ska berätta.
Ja.
Vill du ta det? Vill du do me the honor?
Okej. Okay. Well, we have the pleasure to introduce to you your favorite true crime podcast. Well, be co-starring. Nej, co-hosting. Dagens brott på Spotify.
Ah, ja, just det. Vänta, det du menade var att vi var your favorite podcast, eller var det liksom dagens brott som var det?
Nej, vi är det. Vi är det.
Okay, bra. Ja, den här veckan så gör vi alltså dagens brott, som är Spotifys dagliga krimpodd, tillsammans.
Exakt. Väldigt mysigt.
Det är väldigt mysigt, och jag tror att det är vårt första steg på den här resan som ska bli våran ljudboksinläsarkarriär.
Vet du, jag hoppas verkligen det.
Ring.
Jag när ju också en dröm om att bli reklam-voiceover.
Just det. Det har jag gjort än.
Just det.
Nej, vet du vad? Två. Vi har faktiskt en kund som jag har gjort en voiceover för också.
Gud vad härligt.
Än så länge har ju du framför allt varit handmodell, kan man säga.
Det är väl mitt största liksom jobb vid sidan om mitt vanliga jobb och podden, handmodellandet.
Just det. Och det, hur många uppdrag är vi uppe i?
Det är väl ett.
Ja, det är ett, ja. Vilket men, jävla uppdrag.
Det är verkligen. Jag önskar att jag hade skrivit ett bättre avtal för Stim, för de använder ju bara bilden år efter år.
Ja, nej, jag har också noterat det. Det är inte så att du får royalties per år, nej.
Nej, royalties heter det. Stim kanske är något helt annat.
Men det är när man har skrivit en låt. Ja. Mm. Vänta, jag kommer stänga av min video nu, för att du har inte på din, och jag känner att jag behöver luta mig tillbaka.
Jag känner mig lite så snuskig typ, som har video och inte har det själv.
Ja. Ja, vet du vad?
Är så riktigt gluttare.
Jag kände mig ju snuskig innan när jag försökte requesta att du skulle sätta på din video om och om igen.
Put webcam on.
Verkligen, usch, hemskt. Så nu stoppar jag och sjunker liksom tillbaka i min, du vet, vanliga så
jag vet, så jag kan, I visualize it nu.
Och det är därför jag, Anna, det känns också snuskigt.
Vem är det som är snuskig? Det är du som är snuskig och tänker att jag är snuskig.
Båda två. Kan det vara båda?
Verkligen.
Just det, man kan lyssna på den podden på Spotify i alla fall.
Det kan man göra. Och så kan vi också säga att om ni inte redan har gjort det så tycker vi också att ni ska ladda ner Podplay-appen.
Ja.
För då kan ni lyssna på vår podd på tisdagar redan istället för att behöva vänta en hel dag till onsdagen.
Exakt, och vi har hört från lite håll att det är lite strul med uppdateringar i andra poddappar som vi började släppa igenom den. Så det kan vi säga att det är på väg att alltså utvecklarna med Podplay håller på liksom jobba på en lösning där så att det ska bli som vanligt.
Exakt.
Men jag har också hört att podcaster-appen, jag har typ inte tänkt på det ens, men att sen den uppdaterades så är det många som tycker att den är asdålig.
Jag har inte tänkt på det. Jag är fortfarande på att försöka lära mig det här att de har gjort ett nytt notiscenter på min telefon. Men jag vet inte ens hur de har uppdaterat podcaster-appen.
Förlåt, vad är ett notiscenter?
Kul att du frågar, för jag vet inte heller det.
Det var det äldsta du någonsin sagt. Notiscenter.
Karin, jag är mamma nu. Då är det så. Då är man gammal.
Jag är inte bara mamma, jag har ett notiscenter också. Mångfacetterad.
Men jag är så oteknisk. Det är verkligen deprimerande.
Men alltså, jag berättade ju för dig att min mamma blev så arg på sin morbror. Nej, på sin bror. För att hon trodde att han hade åkt till Florida.
Det var väldigt, väldigt roligt.
Det är bara att min mamma aldrig har hört talas om autokorrekt. Så att det han ville skriva var att han hade flowy word feud. Men istället så blev det nu Florida.
Men alltså, autokorrekt är ju både ett av de bästa sakerna i ens liv och en av de sämsta sakerna i ens liv.
Ja.
Jag sträcker mig till det.
Det var du drog på.
Sigrid och Wordfeud. Nej, Sigrid och autokorrekt.
Och förlåt, men vart placerar du mig här?
Nummer 3 blir du då.
Just det, så det är Sigrid, autokorrekt tydligen, och sen är det jag.
Ja.
Men du använder ju framför allt autokorrekt när du chattar med mig, vilket du gör hela tiden.
Jo, det är sant.
Så att jag tänker att de kanske hänger ihop lite grann.
De hänger ihop.
Okej, bra.
Du har rätt.
Skönt.
Jag har helt rätt.
Hur mår du annars då? Har du det tråkigt?
Jag har det ganska tråkigt, ja.
Ja.
Du då?
Ja, nej, men det är väl verkligen vad det är. Men det vet är vad jag tänkte på? Att du och jag får nog gå ut och ta en promenad tillsammans nästa vecka.
Det tycker jag verkligen. Är du i stan då?
Jag tror det. Åtminstone några dagar. För att nu när vi inte kan ses, när man inte får vara inomhus med folk som inte är ens familj. Jag skulle kunna argumentera för att du var min familj, i och för sig. Men jag vet inte vad Anders tycker om det. Hur som helst. Men jag tänker att man får ju åtminstone, man kan ju ta en promenad.
Det kan man göra. Det kan man absolut göra.
För nu känner jag att det är väldigt tråkigt att inte ses.
Jag håller verkligen med dig.
Det är fan sämst.
Det är fan sämst, verkligen. Jag vill bara, vet du så här, jag vill bara kunna mysa med dig och med min familj, alltså min större familj, inomhus. Jag har inte umgåtts med min pappa inomhus sen förra julafton.
Det är fan sjukt.
För de var ju bortresta fram till corona. De kom ju hem med sista planet typ från Spanien.
Ni är alldeles blåfrusna.
Jag har varit ute så mycket. Jag vill bara sitta i en soffa tillsammans. Alltså det är så konstiga saker som man bara känner att man vill så här, ja, det är en helt vanlig sak, men nu behöver jag verkligen det mer än någonsin.
Japp.
Ja. Men snart.
Vi håller
om
ut.
Vi alla håller ut.
Håll ut!
Verkligen.
Nej, jag vet. Det är verkligen riktigt jävla tråkigt. Men jag har ett tips som man kan kolla på under tiden när man är inomhus och har tråkigt. Med sin familj.
Ooh.
Med sin lilla familj. Som är Queen's Gambit. Netflix-serien. Schack-Netflix-serien.
Den har gått varm här hemma också, dock inte att jag har tittat på den. Okay. Utan att Oscar har tittat på den.
Fan vad det känns som Oscar har haft en schackperiod.
Vi pratade faktiskt om det. För att han frågade om jag hade spelat schack någon gång, vilket självklart var svaret nej. Jag hade väl typ en sån period som var kanske typ 2 veckor när jag skulle försöka lära mig schack. Det var samma veva när jag trodde att jag skulle lära mig spela Alltså drakar och demoner.
Hjärtat. Den där, det vill jag veta mer om. När var det här?
Ja, men jag var väl typ så 9 kanske.
Men gud.
Det var ju alldeles mycket text och så här. Alltså jag kom, det kom ju aldrig igång.
Ja, det var inte det att du hade liksom ett, du hade inget gäng och du hade ingen spelledare, utan du skulle liksom göra det själv mer.
Jag försökte spela med min pappa.
Gud. Sämsta gänget. Du vet alltså,
vi var och köpte vid den här fantasybokhandeln i Gamla stan.
Hade du hört talas om det då?
Jag vet inte.
Men du vet, mina föräldrar har ju, spelade ju jättemycket Dungeons and Dragons då.
Och var det är det jag menar. Ja, men det heter inte Drakar och Demoner.
Nej, men jo, Drakar och Demoner är ju alltså svenska motsvarigheten typ.
Ja, ah, exakt.
Det är bara att min mamma varje gång man säger så här, man bara, ah, men säger någonting om Drakar och Demoner, så fräser hon Dungeons and Dragons. Så att jag är så liksom...
Hoppas inte Rosita hörde det här.
du behöver inte höra dig, hon lyssnar inte på den här podden. Hon försökte några gånger, sen gav hon upp. Nej, men mina föräldrar spelade ju jättemycket Dungeons and Dragons när jag var liten. Så att jag var kanske i samma ålder då som när du gav dig in i spelet. Så låg jag och sov när de spelade.
Just det.
Det var ju då jag
var lite så före min, alltså du vet, jag var lite vuxen ändå typ.
Alltså det är verkligen som att du vet, som att de gjorde en sån, ett byte. Du borde varit i min familj egentligen.
Alltså antagligen så hade jag... Skulle jag varit det.
Jag var ju bara in awe över att man fick snackset gurkstavar som man doppade i Philadelphiaost.
Gud, jag kan inte se det framför mig.
Vet du vad? Se det framför dig.
God. Det var gott, eller?
Alltså det var typ det lyxigaste jag någon... Alltså, vi hade aldrig ens... liksom, brandet Philadelphiaost fanns liksom inte i vårt hem.
Och jag älskar Philadelphia på smörgås.
Ja, nej, men alltså så här, det dröjde kanske fram till, ja, så jag gick ju på gymnasiet när pappa började köpa hem så crème bonjour. Men det här var hemma hos mammas pappas kompisar Mögel och Maria då, som var med i deras sällskap.
Mögel
och Maria, han hette nog Mikael, tror jag. Och det var liksom, alltså du vet, det var så worldly, förstår du vad jag menar? Alltså det kändes som att det var så jävla lyxigt liksom.
Ja. Här dippade det lyxigt.
Dippade fri tillgång till gurka, bara du fattar, bara det kändes för mig.
Och jag trodde du menade frittar, som vi kallade pommes frites när jag var liten hemma.
ångrar det jag sa om att du borde varit i min familj. Du hade blivit slaktad. Frittar.
Det är ju härligt typ. Det är ett bra ord.
Vänta, just det,
schacktävlingen på just det. Nej, han hade inte en schackperiod. Han sa så här, jag tror pappa försökte få mig intresserad av schack några gånger, men han tyckte typ det var tråkigt. Men jag vet, det känns väldigt on-brand Oscar att ha haft en schackperiod.
Alltså det känns framförallt väldigt on-brand Oscar att typ ha köpt ett bra schackbräde.
Men vi har ett schackbräde hemma som också är, eller så här, jag ska säga, det är både backgammon och schack.
För backgammon hade jag en period som jag spelade på gymnasiet förstås. Alltså du vet, under den tiden när jag försökte vara lite så thinking woman.
Jag har aldrig spelat det. Jag fattar inte hur det funkar.
Ja, men det var ganska roligt typ. Alltså det känns ju lite grann som glorifierat Kalaha med risk för att uppröra någon.
Gud, Kalaha!
Älskar.
Det är så jävla kul.
Ja. Fan vad kul.
Annat roligt spel, försvunna diamanten.
Nej, men det är inte så kul. Till att börja med är den försvunna diamanten alltid på riktigt försvunnen från spelet. Så det är inte bra.
Jag tyckte det var så fint med alla de korten med så olika ädelstenar. Min favorit var rubin, vilken var din?
Gillade också verkligen, verkligen rubin.
Gjorde du det?
Ja, väldigt förtjust i rubin.
Det är så fint tycker jag.
Ja, jag håller med.
Ja, jag har ju, alltså...
Men du, förslag. Ja. Du och jag börjar hänga på det spelcaféet som ligger precis där du bor.
Ja!
Där vi dag ut och dag in spelar Kalaha.
Fan, vilken dröm ändå.
Hur kul.
Dricker latte och spelar Kalaha.
Dricker chai-te. Och spela kan ha. Längtan.
Så on brand. Nej.
Ska vi
köra eller?
Jag tycker det. Refunder är en tjänst som gör att du får tillbaka pengar när du handlar på nätet.
Det är fantastiskt.
Det är verkligen det.
Och som mord mot mord-lyssnare, så om du går in på refunder.se/mordmotmord Bli medlem där, gör ett köp för minst 200 kronor inom 2 veckor så kommer du få 50 kronor, riktiga pengar, tillbaka på ditt refundkonto. Och det är alltså utöver de pengarna du får tillbaka av att bara göra köpet.
Exakt. Så att om man vill typ använda Refunder på bästa sätt, då laddar man ner Refunder-knappen. För då säger den till, oavsett vad du googlar, så säger den liksom till var du kan få tillbaka pengar. Alltså var, precis, du gör det bästa köpet och därför då sparar pengar. Ni fattar grejen.
Ni fattar.
Så gå med på refunder.se/mod mot mod. Bli medlemmar. 200 kronor inom 2 veckor. Så sparar du pengar. Tillbaka. Hej!
Hej!
Idag ska jag berätta om hur det gick till när en dubbelmördare gömde sig hemma hos Irlands attorney general och landet fick ett nytt uttryck för att beskriva politiska skandaler.
Okej.
Visst vet du.
Spännande.
Idag ska jag då prata om Malcolm MacArthur som är en man som föds i april 1945 i en välbeställd, är det ett ord?
Tror det.
Ja, jag har skrivit det.
Jag har nog använt det själv.
Ja, bra.
Då, så ja, det är ett ord.
Det är så vi avgör. Han föddes in i liksom en välbeställd familj som bor på en gård i Bremont i County Meath. Och det är typ 45 minuter nordväst om Dublin. Malcolm är Irene och Daniel MacArthurs enda son. Det är liksom en så här, det är en familj som det går bra för, åtminstone om man ser till cash. Daniel verkar vara liksom, hans jobb verkar vara att ta hand om gården. Jag vet inte om han har ett annat jobb också eller om det är alltså att han är liksom bonde typ. Men det är liksom en stor farm typ, stor gård liksom. Den är 72 hektar stor. Vilket du vet så här, när jag hade skrivit ner det här, den är väldigt stor. Så jag har ingen aning om det är stort.
En hektar, vad är det? En kvadratkilometer? Då?
Ja, exakt. Så den är ju alltså...
Det är ganska stort.
Ja, jag tänker att det är stort. Perfekt. Okej, jag tror att Irene är liksom, alltså kanske typ homemaker, men hon verkar mer vara liksom fokuserad på att make sitt social life än att typ vara förälder liksom. Hon är typ inte superintresserad av sin son, men det är ändå bättre än hur Daniel är mot Malcolm. För han är väldigt, väldigt strikt och han är våldsam. Och vid ett tillfälle så behöver Malcolm sy 5 stygn i handen efter att hans pappa bitit honom.
Skämtar du?
Alltså det är så jävla, jävla obehagligt. Hans pappa har bitit honom i handen. Ja, så han har det uppenbarligen inte jättelätt hemma typ. Och jag vet ganska lite om typ hans uppväxt i övrigt. Alltså jag vet liksom inte riktigt vem han var under sin skolgång och sådär. Men jag vet att han började liksom plugga på universitetet och bli lite så man about town i Dublin.
Okay.
Han är liksom lite så excentrisk, du vet, lite så här konstnärssjäl. Han är intresserad av kultur, litteratur. Han gillar att festa och han är liksom ett så här, han blir ett välkänt och liksom lite spännande inslag på Dublins social scene på 70-talet.
Okay.
Mm. Och du vet, där träffar han liksom så här, både så här affärsmän och politiker, men också så här konstnärer och musiker. Du fattar.
Jag fattar.
Han känns som att han är lite så dandy.
Jag fattar.
Alltså lite så aristokrat typ. Han har så kravatt och
nej, inte det.
Vad som helst,
inte det.
Inte det. Okej, okay, men så då är det så här, man bara okej, okay, men hur försörjer han då den här flotta kravattiga livsstilen? Det är inte så.
Jag skulle aldrig ha råd att ha kravatt.
Nej, you and me neither, sister. Framförallt eftersom jag hade förlorat mitt jobb kanske. Det är så att Daniel MacArthur, alltså hans pappa, dör 1974 och då ärver Malcolm en ordentlig summa pengar. Han ärver 70 000 pund som jag då har räknat om till dagens värde och sen
älskar när du gör det.
Räknat om till kronor.
Mm.
Så det är ungefär nej, det här har jag hittat på. Jag har skrivit att det är ungefär 75 miljoner kronor, men det är absolut inte. Det är,
det låter lite mycket kanske.
7,5 miljoner kronor i dagens värde, ungefär.
Okay. Mm.
Och han festar då runt på liksom sin pappas pengar där på Dublin social scene och träffar en tjej som heter Brenda Little. Och någon gång runt 75-76 någonting så blir hon gravid och de får en son tillsammans. Nu spolar vi fram lite grann. Det är 1982 och Malcolm och Brenda bor nu på Teneriffa med sin nu 7-åriga son. Låter härligt.
Både och, tycker jag. Jag vet inte om jag hade velat bo på Teneriffa. Det känns som... Ja, eller jo, det hade jag nog gärna gjort.
Ja, det ångrar dig. Du, jag och Sigrid startar kvinnokollektiv på Teneriffa.
Okej, dröm. Sign me up.
Så, alltså, kalaha, ett nytt kalaha i varje rum.
Och du kommer att laga god mat hela tiden.
Ja.
Och jag kommer att underhålla dig.
Ja, och Sigrid, vad bidrar hon med?
Aha. Hon är bara cute.
Hon är där för aesthetic purposes. Okej. Det som är problemet här nu då är att deras pengar börjar ta slut. Och Malcolm har liksom så här bränt igenom sitt arv. Det är ju jättemycket pengar, men med tanke på att han har levt på de här pengarna och inte haft någon inkomst på typ 8 år. Så
nej, det tar ju slut.
Alltså det tar ju verkligen slut. Så Malcolm då, han säger till Brenda här i början av sommaren 1982, säger han till henne så här, han bara, vet du vad? Jag ska åka och ordna upp det här. Jag ska åka och ordna upp våra finanser och jag ska göra det i Schweiz.
Okej.
Okay. Vilket
spännande.
Ja, men så han ska åka till Schweiz och ordna upp deras finanser då liksom. Men han så i mitten av juli så liksom lämnar han Teneriffa och sin lilla familj, men åker inte till Schweiz utan han åker tillbaka till Dublin för att ja, han ska försöka ordna upp familjens ekonomiska situation. Men han ska inte göra det i Schweiz eller med hjälp av att försöka flytta lite pengar mellan olika konton eller vad man nu gör. Utan han har bestämt sig för att genomföra ett bankrån.
Nej.
Jo. Och vad behöver man då för att begå ett bankrån? Jo. Vill du gissa?
Rånamask.
Ja, det var faktiskt
man behöver en väska att lägga pengarna i.
Ja.
Man behöver en vapenattrapp.
Han tänkte och att man behövde ett vapen.
Flyktbil. Okej.
Okay. Och vad sa du sista?
Flyktbil.
Korrekt. Han tänker att han behöver en bil och han behöver ett vapen. Och han har ju inget av dem. Så det är lite jobbigt. Och han har ju inte heller så mycket pengar att köpa dem för. Så att den 22 juli bestämmer han sig för att han ska gå ut och försöka liksom lösa det här förstnämnda då. Han tänker stjäla en bil. Det är högsommar och varmt i Dublin den här torsdagen i juli och Malcolm sticker ut när han dyker upp i Phoenix Park. För att så här, alla ligger typ på solar och sådär. Men han har på sig en tjock tröja med, du vet, sådana lappar på armbågarna.
Ja.
Han har på sig tweedbyxor och han har på sig någon slags keps.
Okej.
Okay. Ja, men så han har liksom, han har för mycket kläder på sig. Folk tycker att han ser konstigt ut. Och en person som befinner sig i den här parken för att just sola och liksom ta det lite lugnt i en parken stund är Bridie Gargan. Och hon är sjuksköterska och jobbar på St. James Hospital, men hon är liksom, eller hon är på väg hem från ett skift när hon har bestämt sig för att så här, innan hon åker hem stanna lite grann i parken och typ sola sig innan hon fortsätter vidare liksom. Mm-hmm. Så att hon sitter i gräset helt enkelt och bredvid henne så står hennes lilla Renault, vilket känns verkligen som en grej man gjorde förr i tiden, att man körde bilen hela vägen in i parken och chillade bredvid den. Eller hur?
Ja,
det är inte en osann spaning att det var så.
Nej,
man gjorde för.
Verkligen inte.
Så att hon är där och bara, du vet, så här, tar igen sig efter ett jobbigt pass på sjukhuset liksom. Och det hon inte då vet är att hon är iakttagen. Men det ser en man som heter Paddy Byrne som är trädgårdsmästare. Han är liksom trädgårdsmästare inte i parken utan i någon trädgård som ligger angränsande typ. Och han ser nu hur Malcolm MacArthur, alltså du vet, smyger liksom från träd till träd. Du vet så, alltså serietidning smyger liksom.
Okej.
Och han närmar sig Bridie steg för steg. Och till sist så går han till attack. Och det här är ju lite märkligt då, för att han, det verkar ju som att han vill ha hennes bil liksom, för att kunna begå det här rånet. Men det han gör är att han, Alltså jag vet inte liksom riktigt hur scenen ser ut, men det som händer är att hon är, alltså hon hamnar i baksätet där han attackerar henne med en hammare.
Nej.
Och han slår henne liksom mot huvudet flera gånger.
Varför?
Alltså det, jag vet inte liksom. Och varför man inte vet det kan vi återkomma till lite senare också. Men han slår i alla fall henne om och om igen, och Paddy ser det och börjar liksom springa mot bilen, men snart är så här den här attacken över. Och tydligen så är det så att när han väl kommer fram till bilen så ser han, alltså det är liksom blod på insidan av rutorna i baksätet, och där bak så ligger Bridie, och hennes kropp, liksom, eller hennes huvud är täckt med tidningar. Och i framsätet så sitter Malcolm och typ läser tidningen. Alltså du vet, lite som att han tänker så här, han bara, alltså så här, att han ska låtsas som att allting, han bara, nej, hon ligger bara och sover under en tidning typ. Men Paddy har ju liksom sett vad som har hänt, så han typ konfronterar honom, och när han gör det så säger Malcolm typ att han ska bara så här, dra ifrån, låt oss vara, annars skjuter jag dig. Och sen så gasar han liksom ut ur den här parken med Bridies kropp i baksätet.
Va?
Och du minns det här att hon var sjuksköterska. På grund av det så har hon ett så här parkeringstillstånd för det här sjukhuset på liksom bilen.
Okay.
Och det ser, alltså det är liksom, jag tror att det är så att han fastnar typ i trafiken. Och då kör liksom en ambulans förbi, ser att det är blod på insidan av bilen och ser det här parkeringstillståndet från sjukhuset och tänker så här, okej, han måste vara läkare som har typ hittat en, alltså någon som har råkat ut för någonting. Och nu är han liksom fast i trafiken, så nu ska vi lotsa honom till sjukhuset.
Nej.
Så han får liksom ambulans, alltså eskort, ambulansen kör framför honom till då det här sjukhuset, men precis när de liksom svänger in så fortsätter han köra.
Shit.
Och sen så överger han bilen och hon ligger kvar i baksätet, och Bridie lever fortfarande då, men är liksom inte vid medvetande, och sen dör hon 4 dagar senare på grund av sina skador.
Men gud.
Visst är det konstigt? Allt är så konstigt,
alltså, och också så konstigt.
Jätteläskigt. Okej, så han har ju då fortfarande ingen bil, för den har ju precis lämnat då med sitt offer liksom i baksätet, men han har lid på ett vapen. Han har nämligen sett en tidningsannons för ett hagelgevär som är till salu. Vilket bara det är starkt, tycker jag.
Alltså, verkligen. Okej.
Så han tar då en buss till Edenderry i Offaly, och det gör han efter att han har gått in på en pub och typ gått in på toaletten och rakat av sig skägget där. Och, så, men sen tar han bussen och sen så bor han över natten någonstans vid hamnen i Edenderry. Det känns verkligen som att jag har sett att Edenderry ligger inåt landet. Så det låter ju väldigt konstigt att han skulle...
De kanske har så en bilhamn som är som en lastbilshamn.
Kanske, vem vet. Han bor i alla fall där över natten. Han kanske bor någon annanstans. Skitsamma. På morgonen så köper han lite mjölk, han köper en tidning, och på framsidan av den tidningen så beskrivs liksom attacken på Bridie, och han får reda på då att så här, hon alltså att liksom läget är instabilt, men hon lever fortfarande vid det läget då. Men dagen efter, den 25 juli, så kommer Bridie avlida, och samma dag så möter Malcolm upp den här mannen som ska sälja det här hagelgeväret.
Okay.
Och den snubben heter Donald Dunn, och han är 27 år gammal, precis som Bridie, och han är bonde. Och de möts upp klockan 10.30 vid postkontoret i Edenderry, och sen tar de Donalds bil ut till ett område där Malcolm kan så här, testskjuta det här vapnet. Jag läste någonstans så beskrivs det som att det är Donalds egen mark, men på något annat ställe så är det som att det är en sån, vad heter det när man skjuter lerduvor? Alltså typ en sån skjutbana, men det är för att han ska testa så det funkar helt enkelt. Men Malcolm, alltså han är ingen vapenperson. Han vet liksom typ inte hur man använder ett hagelgevär. Så att Donald visar då honom liksom hur det fungerar.
Mm-hmm.
Och sen lämnar han över vapnet till Malcolm för att så här, han ska få testa och skjuta det. Men då riktar han vapnet mot Donald och skjuter av.
Va? Alltså vad hände? Liksom, okej.
Alltid så jävla konstigt.
Verkligen.
Och så han faller liksom ihop och börjar väl blöda ut där, och typ Malcolm så du vet lite så slarvigt täcker över honom med lite kvistar och blad och sånt. Och sen så drar han från platsen i Donalds bil. Och hans kropp kommer hittas typ ett par timmar senare av en familj som är på picknick. Jag tror att det är deras son som hittar honom. Och 300 poliser från det här området kommer liksom söka igenom det här området där man har hittat kroppen, men man hittar varken bilen och man hittar inte vapnet. Men okay, man får ganska snabbt en lead på bilen, för han har ju tagit, det här är också så jävla dumt, han har ju då tagit den här bilen och börjat köra tillbaka mot Dublin. Men det han inte vet är att Offaly, ett hurlinglag, du vet att de har massa olika så här konstiga jävla sporter på Irland.
Hurling. Det är som curling fast utan isen.
Lite så. Det ser typ lite grann ut som typ lacrosse fast också typ landhockey. Ja, det är jättekonstigt. Men hur som helst så är på, det är liksom ett lokalt lag ska spela en hurlingmatch mot ett typ Dublin-lag. Den här dagen. Så att, du vet, det är ganska många som åker den här vägen, och när folk får syn på alltså att den här bilen med en Offaly registreringsskylt, så tänker de automatiskt, han är på väg till arenan. Så de börjar följa efter honom.
Ta rygg på honom.
Ja.
Så jättekul.
Och sen så, du vet, så bara stannar han någon helt annanstans, och du vet, har lett en hel konvoj typ helt fel.
Fan, vad roligt.
Men så det gör ju i alla fall att man liksom ganska snabbt hittar den här bilen, för det är ganska många som typ har följt efter den till Dublin typ. Sen så händer en ny konstig grej. Eller Malcolm gör en ny konstig grej, fast som är konstig på ett annat sätt. Och kan också glädja dig med att det är ingen mer som kommer mördas i alla fall.
Nej, det är tur.
Han går hem till en snubbe som heter Harry Bailing, och han är då amerikansk diplomat. Och när Harry öppnar dörren säger Malcolm, så han bara, jag var på fest hemma hos dig för några månader sedan och jag älskade din utsikt härifrån ditt hus. Så jag tänkte höra om jag skulle kunna få fota den.
Okay.
Och han har ju, du vet, han är ju liksom så här, han pratar väldigt posh, han är liksom så här, a man about town. Han, kravatten är på säkert. Så att han bara, okej, men absolut, typ, kom du in liksom. Men så fort han släpper in honom så tar han fram vapnet och kräver pengar. Men Harry säger då, han bara, absolut, det kommer vi lösa, men mitt checkhäfte är på övervåningen så jag måste gå upp och hämta det. Och när han gör det så lyckas han liksom fly på något sätt.
Okej.
Okay. Och då måste ju Malcolm liksom, så han får inse sig att han inte kommer få några pengar, så han drar därifrån. Och sen gör han en annan märklig grej. Jag tänker att han kanske inser att han är på väg att åka fast. Han bestämmer sig i alla fall för att ringa polisen. Och till polisen så säger han så här, hej, jag gjorde en grej hemma hos den här diplomaten Harry Bailing precis. Det var bara ett skämt. Alltså, det var bara ett prank från min sida. Jag bara skojar lite typ. Man kanske kunde uppfatta det som typ ett rånförsök, men det var alltså inte det, utan det var ju ett skoj liksom.
Mm-hmm.
Klassiskt prank.
Verkligen.
Polisen bara, okej, men vad heter du då? Han bara, ja, jag heter Malcolm MacArthur. Alltså berättar
allting. Det är allting. Så konstigt.
Allt är enormt konstigt. Sen så lyfter han då ifrån det här området hem till en gammal vän. Men nu kan vi liksom, nu kommer vi skifta fokus lite grann och prata lite grann om vad poliserna har för sig under den här tiden. För det är ju inte självklart att koppla ihop de här två morden.
Nej.
För att den ena är ju så här, det är ett mord med hammare i Dublin mot en kvinna. Och sen så är det ett, liksom, ett skjutmord typ en timme inåt landet på en man. Och dessutom så har vi det här rånförsöket. Det finns ju liksom ingen så här, det är ingen supertydlig röd tråd däremellan.
Nej, verkligen inte.
Men man börjar då få in vittnesmål som gör att man ändå börjar misstänka att de kan hänga ihop. För att Malcolm MacArthur sticker ju liksom ut. Han pratar väldigt, väldigt fin liksom, engelska. Han bär kravatt.
Och han, hög hatt.
Exakt, han har monokel. Alltid.
Och sådana där pastronger eller vad det heter som man har över skorna. Du vet.
han bär jämte galosch på ena foten. Nej, men han,
nej, det är inte galosch jag menar. Jag menar sådana där som... Okay,
som man sätter fast, just det, sådana där.
Sådana där som kallar... Alltså, ah, skitsamma. Ja. Det är inte det podden handlar om.
Eller? Jo. Kläd mot kläd. Nej, men han, och du vet det här att han har för mycket och för liksom strikta kläder för på sig. Alltså så här, han sticker ut, helt enkelt. Så en tidningsförsäljare i Edenderry säger att beskrivningen som Paddy då, som var ju den här trädgårdsmästaren, har lämnat om Bridies mördare påminner honom om en man som köpt mjölk och en tidning av honom. Och båda två beskriver liksom samma tjocka tröja med de här liksom lapparna på armbågarna och du vet, han har glasögon. Alltså det, han sticker ut som sagt. Så efter att Malcolm ringt till Dublinpolisen och berättat att det här skämtet då han har gjort hos den där diplomaten så ringer en polis till de två som har liksom huvudansvar för de här respektive utredningarna av morden och säger okay. We had an unusual aggravated burglary here and the more I think about it, the more I think the fella that did it is your man.
Yes!
Yes! Så polisen börjar liksom höra sig för och får tag på en man som har plockat upp en lyftare som stämmer in på Malcolms beskrivning i det här området där diplomaten bor under dagen då det här rånförsöket begicks. Och han berättar då att han har släppt av mannen vid lägenhetskomplexet Pilot View, vilket är i södra Dublin men liksom strax norr om det här diplomatar området där han bodde. Mm-hmm. Och det här är ganska så här fina liksom rätt nybyggda lägenheter med så här havsutsikt, du vet, det är liksom så här gated område och du vet så där. Polisen börjar prata med folk i området men också typ med taxichaufförer som har kört dit och de just som att taxichaufförerna börjar berätta börjar prata om att så här, det är en man där som har, alltså de har kört fram och tillbaka. Han verkar vara väldigt förtjust i taxi. Och bland annat har de liksom, de har levererat allt från sågblad till periervatten till en man som bor, va, i det här området.
Alltså han är verkar för konstig.
Ja, han verkar använda taxis mer som typ kanske bud än någonting annat. Och sen så pratar man då med folk som bor i området och de bara, ja men just det, så här, ja, det här stämmer in på en person som är på besök här. Det är nämligen så att det låter ganska mycket som Patrick Connollys brorson. Han är här sedan ett par dagar tillbaka typ tillfälligt.
Mm-hmm.
Och Patrick Connolly är då alltså Irlands attorney general. Han är liksom den irländska regeringens främsta rådgivare i legal matters. Alltså han är liksom jättehögt uppsatt. Typ. Och den 13 augusti 1982 så grips alltså då den här dubbelmördaren Malcolm MacArthur, som hela liksom landet har typ följt jakten på, hemma hos Patrick Connolly.
Okej. Vad sjukt.
Och när Patrick själv så här, han typ kommer dit så här, några timmar senare, han bara, vad fan är det som hände typ? Han känner då Malcolm genom Malcolms tjej, alltså hon här Brenda Little. Och det som har hänt är bara att Malcolm har typ kommit dit och varit så här, hej, jag har precis varit i Schweiz och haft hand om lite av mina finanser. Så att typ så här, skulle det kunna vara okej med det? Jag har lite grejer jag måste läsa här i Dublin innan jag åker tillbaka till Teneriffa. Typ. Skulle det kunna vara okej om jag bor här? Eller jag tror typ inte ens att han frågar det, utan typ att Patrick är så här, du kan bo hos mig. Alltså verkligen så här, erbjuder. Och de har liksom så här hängt där typ. De har bland annat varit på någon annan sån konstig sportmatch. Kan också vara hurling, jag vet inte.
Där de har... Eller är det furling?
Eller could it be cadurling? nej, men de har liksom suttit i Patrick Connolly så här, du vet, som VIP-läktare typ.
Vad sjukt.
De har träffat polischefen för hela... Irland, du vet, han har suttit väldigt nära, de har typ så här pratat om de här morden, Malcolm har typ skakat hand med honom, alltså han har verkligen varit så här toppskiktet, typ att de blev ditkörda av typ så Säpo, alltså du vet, det är liksom det är så jävla jävla sjukt alltihopa. Det finns absolut ingenting som tyder på att Malcolm eller att Patrick känner till att Malcolm ska ha begått det här.
Det hade han nog inte.
Nej. Alltså det är så här, man hittar liksom ingenting som typ är det. Och tro mig, folk har verkligen försökt. Men det blir ju förstås ändå väldigt, väldigt jobbigt för den här Patrick då. Mm. Och det blir det ganska mycket på grund av att han har planerat att åka på en lång semester till USA den 14 augusti, alltså dagen efter som Malcolm grips i hans lägenhet.
Oh, nej.
Och han är så jävla jävla sugen på att åka. Och det här är liksom hur high ranking han är i det här landet vid den här tiden. Han ringer upp statsministern Charles Howie. Han är också på semester. Och sen frågar han så här, du fan, det har hänt en grej. De har gripit en snubbe som, ja men två mord, precis. Men är det lugnt om jag ändå åker på semester? Och statsministern bara, ja men gud, åk du. Och det som man använder som argument, eller så här, det som senare används som bort eller som förklaring till varför han faktiskt säger att han får åka är att det var liksom dålig a bad line, att det var dålig connection. Men det verkar finnas liksom rykten om att statsministern var liksom så semesterpackad när samtalet kom.
Jag tror att han var det, och det tycker jag han gott kan vara.
Jag håller med dig på ett sätt, men folket håller tyvärr inte med dig. Okay. Det blir sånt jävla kaos. För det blir lite som att Patrick Connolly nu flyr landet. Och att han gör det på initiativ av statsministern. Och folk är liksom...
Han bara, go, go, go!
Ja, run while you can! Så lite så tipsig runt om fötterna av ett gott gäng pina coladas.
Alltså pina colada är så sjukt gott.
Det är så jävla äckligt.
Det är så jävla gott.
Nej, det blir... Okej, vet du vad? Jag kan laga pina colada till dig när vi bor på Teneriffa.
Det hoppas jag.
Bra. Okej, men så att här blir liksom sånt jävla total kaos i medierna. Och det beror ganska mycket på att så här... irländska politiker i allmänhet vid den här tiden inte superbra rykte hos sitt folk. De har tydligen, du vet, det har varit jättemånga olika sådana skandaler där de har typ buggat politiska motståndare, de har buggat reporter, alltså det har varit liksom, de har jättelågt förtroende liksom. Så att Patrick åker iväg på sin semester, men han får komma tillbaka bara några dagar senare, och sen så tvingas han också avgå.
Aha.
Och även då Charles Howie dras in, och typ det finns ju något ironiskt då i att liksom så här, den här skandalen som de faktiskt inte hade någonting med att göra blir liksom sån jävla jävla kris typ.
Ja, säkert.
Som sagt, man tänker väl typ att makten har skyddat den här personen, alltså Malcolm, för att han också är liksom från överklassen typ. Så att efter att Patrick Connolly har avgått, så håller Charles Howie en presskonferens och beskriver då händelserna som a bizarre happening, an unprecedented situation, a grotesque situation, an almost unbelievable mischance. Och det drar pressen ihop till grotesque, unbelievable, bizarre and unprecedented, som man gör en förkortning till av, som blir GUBU. G-U-B-U. Och det är liksom ett uttryck som fortfarande används för att typ beskriva typ så politiska skandaler.
Okej.
Okay. Så typ så här, du vet, så som att, som att man säger allting som gate i USA efter Watergate. Yeah. Det liksom verkar vara lite så här light version av det. Att det är goo-boo liksom. Och det verkar som att det, jag såg 2012 verkar det ha använts senast, men också fanns det någonting från 2017 också. Så det typ verkar leva kvar lite grann. Okej.
Vad sjukt. Vad cool.
Så Malcolm MacArthur erkänner då vad han har gjort, men gör en deal med åklagaren innan rättegången. Och det, han erkänner bara, alltså i rättssaken erkänner han bara mordet på Bridie och döms till livstidsfängelse för det. Och det gör att mordet på Donald aldrig ens tas upp. De får aldrig någon day in court, hans familj liksom. Och det är ju förstås jättejobbigt för dem. Och de anser liksom att staten aldrig så här, staten har aldrig bekräftat att att Malcolm MacArthur har dödat deras liksom bror och son och sådär. Och de har verkligen försökt att få liksom gehör för de invändningarna, men det har inte gett någonting liksom. Malcolm MacArthur sitter 30 år i fängelse och han är på väg, alltså initialt att typ bli utsläppt ganska långt innan, men det är fortfarande sån liksom folkstorm kring det här fallet som gör att han typ ändå sitter så pass lång tid som han gör. Mm. Men hösten 2012 så släpps Malcolm MacArthur fri, och bland det sista som jag kunnat läsa om honom var att han dök upp på en före detta justitieministers book launch och har gjort comeback på lite olika sådana kulturevents i Dublin.
Men vad sjukt.
Visst är det stört?
Ja, verkligen.
Det här är typ
så
en
jävla
sån,
konstigt.
Den här historien har jag liksom så här snubblat över då och då under de här veckorna, månaderna, åren som vi har gjort den här podden. Men och vart så här, bara just den här måste jag komma ihåg. Den här måste jag komma ihåg för att det är sån jävla, jag fattade typ inte grejen. Jag bara, vad menar man? Alltså Wikipedia-sidan är liksom gubu. Man bara, vad fan är det typ? Så att jag blev glad att jag återigen blev påminn om den här veckan. För jag tycker att det var en fruktansvärd och jättesvår att förstå historia. Som är också, nej, det är så jävla konstigt.
Jag är glad att du blev påmind också.
Okej,
tack
bra
för det. Tack.
Så jag har då sett en dokumentär som jag tror är gjord av irländska Public Service 2004 som heter Gubu. Jag läste en artikel på Offaly Express av Justin Kelly med rubriken A Sinister Summer, The Story of Malcolm MacArthur and Murder in Offaly. The Journal's artikel av Dara Brophy med rubriken The Original Gubu, How the Malcolm MacArthur Killings Rocked Ireland. Ray O'Hanian's artikel för Irish Central, Double Killer Malcolm MacArthur attends book launch of former justice minister, och förstås Wikipedia och sådär.
Bra, tack så mycket.
Tack ska du ha.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då är vi framme vid min tur.
Bra.
Visst?
Ja, gud, det är vi verkligen. Jag är enig.
Bra. Okej, vi är i Sycamore, Illinois i USA. Det är december 1957. Och idag ska jag berätta om den 7 år gamla Maria Rudolph.
Okay.
Som var en glad och smart tjej som alla tyckte om att leka med. Och den 3 december gick Maria och hennes kompis och granne Kathy hem till Maria för att pyssla efter skolan. De går hem och klipper snöflingor i papper och leker hemma hos Maria. Och de är hemma där fram tills klockan blir 5. Och då är det dags för Kathy att gå hem och Maria ska äta middag med sin familj. Efter middagen så ber Maria om att få gå ut och leka med Kathy igen. Och hon tjatar på sin mamma. Liksom, så snälla, 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 kan inte jag bara få gå ut lite till? Och till slut så säger mamman ja. Och så ringer Maria Kathy och frågar om hon får komma ut. Och Kathy frågar sin mamma och mamman säger också ja. Så efter middagen så ger sig de båda ut och så möts de på gathörnet liksom, typ mellan där de bor. Och när Maria ger sig ut så har hon på sig en brun kappa, svarta manchesterbyxor, en typ rutig flanellskjorta och bruna strumpor och skinnskor. Och de leker typ en lek där de också som Malcolm springer mellan träd för att gömma sig för billyktor typ. Då så de springer du vet, så här, mellan du vet de så här, nu rusar vi mellan träd och typ lyktstolpar och sånt.
Man känner hur små de är.
Alltså verkligen. Och så mitt i leken blir de avbrutna av en man. Och han är ganska ung. Han har blont hår och ett smalt ansikte och stora tänder. Så frågar han med en ljus röst om Maria och Kathy har roligt när de leker. Han berättar att han heter Johnny och så frågar han om de vill rida på hans rygg.
Nej! Mm. Det vill de inte.
Nej. Fast det vill de. Så att han typ travar, du vet, så som man gör med Maria på ryggen. Och hon tycker att det är toppen. Och han säger att han tycker om dockor. Och då säger hon att han kan... Att hon kan gå och hämta en docka som han får, ska förrida på Johnnys rygg typ. Så hon springer hem för att hämta en docka medan Kathy står kvar med Johnny och väntar på Maria och dockan.
Mm.
Så han frågar då Kathy om hon vill gå en sväng eller om hon kanske rent av vill åka en tur i hans bil. Han säger att hon tycker hon är söt och så här, du vet, han bara försöker få med sig henne. Men hon tackar bestämt nej. Och när Maria kommer tillbaka med sin nya docka, eller med sin docka, så säger Kathy att hon vill gå och hämta ett par vantar, för hon fryser. Så hon säger, kan inte du följa med Maria? Men hon vill hellre vara kvar och leka med Johnny. Så att Kathy springer hem till sig själv för att hämta sina vantar. Och när hon kommer tillbaka är varken Johnny eller Maria kvar. Så hon får ju såklart panik och börjar, du vet, springa omkring och leta efter sin kompis. Hon springer upp och ner för gatorna, men ingenstans kan hon hitta Maria. Så att hon springer hem till slut till Marias hus och säger så här, jag kan inte hitta henne, jag fattar inte var hon har tagit vägen. Så då ger sig Marias bror och hans kompis också ut. De springer också ut för att leta efter henne. Liksom. De börjar cykla omkring och typ så här. Men de kan inte heller hitta henne. Och under tiden som Marias bror och kompisen är ute och letar så sitter Kathy och berättar för Marias mamma vad som har hänt. Marias pappa är typ, de blir jätteoroliga såklart. Men Marias pappa är lite mer typ så här, nu drar vi inte på för stora växlar med en gång. Hon har tidigare varit borta typ när hon gömde sig. Hon kommer säkert komma tillbaka. Du vet, nu tar vi det lite lugnt här. Men när klockan är 8, alltså ungefär 2 timmar efter att hon har försvunnit, får mamman som panik och bara, jag klarar inte det här mer. Nu måste jag åka till polisstationen. Så hon åker in. Och under tiden så fortsätter brorsan att leta efter henne. Och så där. Han cyklar omkring och du vet så. Så att folk börjar leta efter Maria på kvällen. Och man hittar inte henne, tyvärr. Det som hennes brorsa hittar efter ett tag är den här dockan som Maria varit hemma och hämtat tidigare på kvällen.
Åh gud, det är så hjärtskärande.
Nej, alltså det är så jävla läskigt. Så ingen fattar vad som har hänt, eller vet, man fattar vad som har hänt. De fattar att hon är borta, men alla blir jättedrabbade av att den här liksom söta, roliga, smarta, unga flickan är bara försvunnit när de lekte. Det blir ett jättestort pådrag såklart. Dels lokalt då i Sycamore, men också över hela landet. Så du vet, FBI kopplas in och det är han Hoover, du vet.
Just det. J. Edgar Hoover.
Så heter han, tack. Som är chef vid tillfället och du vet, Eisenhower heter han så.
Ja, det finns en Eisenhower.
Presidenten. Du vet, vill ha så här regelbundna rapporteringar från vad som händer i fallet, du vet, det är så här, blir på hög nivå liksom, folk som är så här, det här måste vi lösa. Så de utreder typ alla möjliga olika män i hela Illinois som kan tänka stämma in på sin elementet som Kathy lämnat, men också du vet, kända sexförbrytare. Familjen går ut i media och ber att den som har tagit deras dotter att lämna tillbaka henne. Kathy får i flera lineups bara försöka peka ut, du vet, så här, är den skyldiga med den här? Men inte någon gång så är Johnny med i lineupsen. En ung man blir tidigt misstänkt i fallet från en anonym tipsare. Han heter John Tessier. Han hans föräldrar och han själv säger att de har faktiskt pratat om att han ser ut så som Kathy liksom sa att mannen som tagit Maria såg ut. Mm. Men han har alibi för kvällen då hon försvann. Han har nämligen varit i Rockford som ligger några mil bort för att anmäla sig till armén, typ till militären. Liksom.
Okej.
Okay. Så han har varit borta och föräldrarna har varit och hämtat honom efter att han har ringt dem typ vid 7-snåret och sagt så kan du komma och hämta mig. Så att han kan inte ha tagit Maria vid 18-snåret när hon då försvann. Han gör också ett lögndetektortest och klarar det. Så han avskrivs som misstänkt.
Mm.
Polisen får inga spår som leder någonstans och tiden så här tickar iväg verkligen. Det händer ingenting. Och den 27 april 1958, alltså 4 månader drygt, eller ja, 4 månader drygt efter att hon har försvunnit, så är 2 turister ute och plockar svamp i en skog i Woodbine som ligger 16 mil från Sycamore. I skogen stöter de på ett skelett som tillhör ett barn och vid skelettet hittas då kläder som senare också ska bekräftas tillhöra Maria.
Det är så hemskt.
Mm, det är så jävla sorgligt verkligen. Och tyvärr så leder inga spår någonstans och efter ett tag så blir fallet med Marias kidnappning och mord helt kallt. Men 1994 så ligger Eileen Tessier, alltså Johns mamma, för döden. Hon säger att när hon ligger då på sin dödsbädd så säger hon att hon har något som hon vill berätta. Och det är att John då har dödat flera små flickor, säger hon. Och att han var den som kidnappade och mördade Maria. Men John Tessier och hans mamma, de har haft typ en superdålig relation. Så att den här bekännelsen avskrivs som att det är hans mamma som typ vill sätta dit honom som en sista grej.
Och jävlar, vilken dålig relation man ska ha.
Alltså riktigt dålig relation.
Japp.
Så det här, och du vet, man bara såhär, nej, det verkar inte särskilt troligt. Du vet. Vi tar inte det här tipset någonstans heller.
Nej.
Nej, så att det fallet blir, det fortsätter att vara ett kallt fall. 1997 så tänker man att nu börjar vi närma oss en lösning. För då är det en polis, en lieutenant Patrick Soler, som säger att nu tror jag att jag har kommit till en lösning vad som hände med Maria Rudolph. Han säger att det troligtvis var en man vid namn William Henry Redmond som hade varit lastbilschaufför och arbetat vid en sån kringresande karneval. Typ.
Mm.
Han 1997 då, när han utses som Marias potentiella mördare, så är han själv redan död. Han har gått bort 1992. Men eftersom att den här William Redmond då hade varit misstänkt för alltså flera liksom bortföranden och kanske mord på små flickor.
Mm.
Han dels en flicka som hette Beverly Potts 1951 och ett annat bortförande 1951 som han också var åtalad för. Så tänker man att så här, det kanske mycket väl kan vara han. Han har också suttit inne för någonting. Jag vet inte om det är för de här bortförandena, men inne i fängelse så har han erkänt för sin cellkamrat något som kan tolkas vara bortförandet och mordet på Maria.
Jag fattar, okej. Okay. Så man vet inte så, riktigt, men det är så man kan läsa.
Det kan vara, exakt. Och han, William Redman, han passar också in på signalementet av Johnny som Cassie har gett. Alltså, lång, blond, smala, ja, stora tänder, whatever. Så alla, så all in all tycker då Patrick Soler att så här, det känns troligt att den här är, att William Redman är vår guy. Han vill liksom stänga fallet. Han får däremot jättemycket kritik för att det finns ju egentligen, det är bara circumstantial bevis. Alltså det är ju ingenting som egentligen, han kan inte försvara sig, han är död redan. Det finns inga fysiska bevis, det finns då en annan intagen på fängelset som säger att han har erkänt något som kan tänkas vara Maria.
Det är inte superstarkt.
Det är inte superstarkt. Så att han tvingas då erkänna att så här, nej, det är så säkert inte så troligt att han skulle bli dömd om han fortfarande levde. Så att Vi får väl säga att det här fallet 40 år senare fortsätter att vara olöst.
Är det
2000?
Slut nu?
Nu var det slut. Nej, det är lite kvar. Det är lite kvar.
Nej, men, okej, ja.
För 2008 så tvingas polisen att titta närmare på John Tessier igen. För då har hans halvsyster propsat på att de måste utreda hennes bror. Han bytte namn efter där första gången efter att han hade varit under luppen 1994 till Jack McCullough. Så nu ska man då utreda Jack igen. John Jack. Han heter, ja, jag kommer kalla honom för John.
Ja, gör det.
För enkelhetens skull.
Och det är alltså, bara för att recalla, det är alltså han vars mamma på sin dödsbädd påstod att han hade mördat flera små flickor.
Ja, yes. Och som de hade som misstänkt redan då.
Men som, ja, exakt. Vars föräldrar hämtade honom.
Ja.
Yep. Okej.
Okay. För John hade då varit lite av en loner i Sycamore när han växte upp. Och det som då verkar suspekt tycker de också är att han direkt efter mordet på Maria lämnar Sycamore för att då gå med i armén. Han har också som en vuxen person blivit dömd för våldtäkt av minderårig och typ massa sådana vidriga saker. Han har också utnyttjat i alla fall den här halvsystern, kanske flera. Han har då, alltså, när jag säger kanske flera, är för att han har flera halvsystrar. Han har utnyttjat dem sexuellt i sin ungdom. Och det är liksom massa vittnesmål att han har varit liksom vidrig mot kvinnor som han typ har varit ihop med, varit gift med och sådär. Så att han verkar liksom inte vara en soft man, helt enkelt. Han verkar vara en ganska vidrig person. Han har också varit polis någon gång. Alltså när han våldtog den här minderåriga tjejen så var han polis. Så hon typ vaggades in, du vet, i någon falsk trygghet i att så här, honom är jag trygg med för att han är polis. Han har alltså gjort riktigt mycket piss i sina dagar. Men han fortsätter att så här säga, jag har inte gjort det här, jag kan inte ha gjort det här. Jag var på den här uttagningen till armén eller till militären. Och personen som har träffat honom där fortsätter att säga så här, nej men, han var här. Och polisen försöker då lägga fram en alternativ tidslinje. För att du vet, han bara så här, men jag kan inte ha hunnit göra det här eftersom jag var borta. Och du vet, han lägger fram då sin tidslinje, alltså John. Medan polisen då bara, men om du hade varit så här, du vet, du hade kunnat ta det här tåget och sen kört tillbaka och sen kört tillbaka igen och ändå, du vet, då hade du lyckats ha, då just kan det. Du ha det här alibit som du har. Inte helt sådär, du vet.
Nej, jag fattar.
Ja, det är möjligt, men är det troligt, typ så.
Mm.
Det som inte är så positivt för John är att Kathy, 50 år efter att Maria har försvunnit, pekar ut Johnny som den skyldiga i en lineup.
Nej.
Hon är helt säker på att det här är hennes guy.
Men hon har inte sett honom innan. För han har aldrig varit i en lineup innan.
Han har aldrig varit, exakt, han har aldrig varit del i en lineup innan. Så hon har aldrig haft chansen att identifiera honom.
Åh jävlar, vad sjukt att det är så långt senare.
Så 50 år senare, alltså tänk dig den här Kathy. Alltså hon har i 50 år burit på, du vet, det här. Hon var den sista som såg dem. Hon har inte kunnat peka ut. Du vet, hennes mamma var tydligen väldigt mycket så här, det här hänger på dig, typ. Man kan lösa det här fallet om du kan peka ut honom. Hon har aldrig kunnat identifiera honom.
Men det är också en grej som är så här, hon har liksom inte kunnat tillåta sig själv att typ glömma. Utan hon har varit tvungen att ha allting inte i huvudet hela tiden.
Och tydligen så var det jättemånga, du vet, föräldrar som inte ville att deras barn skulle leka med henne efter. För att typ, de tänkte att så här, hon kanske, ja, vad de nu tänkte.
Oh, gud.
Ja, är det så hemskt. Men nu då, 50 år efter att Maria har försvunnit, så kan hon peka ut den som hon är helt säker på är Johnny som tog Maria i en lineup. Det är heller inte så bra att några som har suttit inne med John, för han har då suttit inne för den här våldtäkten och all skit. De säger att han har liksom typ skrytit om att han har mördat Maria. Men de här vittnena har berättat olika versioner om hur han har mördat henne. Och ingen av de versionerna stämmer överens med hur det faktiskt gick till. Mm. Alltså hur faktiskt Maria blev mördad. Ja, så att det finns då så här, både, det finns lite så bevis, du vet, vittnesmål kring honom. Det är inte helt vattentätt skulle jag säga. Men trots det så grips han den 27 juli 2011. Och först grips han för den här våldtäkten på sin syster.
Ah, okej.
Okay. För de har ingenting som egentligen riktigt kan koppla honom till mordet på Maria. Men de kan ju, systern har ju liksom anmält då den här övergreppet när hon var ung. Så att de kan först plocka in honom för det och sen pressar de honom, pressar honom kring mordet på Maria. Och då, du vet, ja, det är inte helt vattentätt allting.
Det som de gör alltså, liksom.
Nej, och jag menar, det finns ju inga så här jättekonkreta bevis på att det faktiskt är han. Men han grips i alla fall den 27 juli 2011.
Mm.
Och sen döms han till livstid för bortförandet och mordet på Maria med de här bevisen.
Så bevisen är då alltså att hon valde honom i en lineup.
Kathy pekar ut honom. De här vittnena, alltså med då hans jailhouse fängelsekamrater,
yep,
har sagt att han har gjort det.
Mm.
Han själv säger att han inte gjort det. Det är också han, du vet, det finns någonting med den här resvägen, du vet, det är supermycket circumstantial bevis att det är John Tessier, Jack McCullough, som har gjort det här. Men han döms ändå till livstid för bortförandet och mordet på Maria.
Jävlar.
Mm. Men han själv försöker överklaga domen, du vet, för att han bara, det här är helt sjukt, jag har inte gjort det här. Du vet, han verkligen fortsätter bara att så här förneka. Han får avslag på sin överklagan, eller sin önskan om överklagan, eller hur det funkar i USA. Men när statsåklagaren, eller vad det kan tänkas kallas i Illinois, får se den här domen, och då är han så här bara, fan, det här är inte vattentält.
Nej.
Så han bestämmer sig för att granska då fallet. Och bara så här, nej, det här är, han kan inte vara skyldig till det här, bestämmer sig då den här åklagaren för. Så han säger, it's time för Jack McCullough, John Tessier att få resning.
Okay.
Och så inleds en jättestor process. Då har han alltså ändå suttit inne i 5 år för mordet på Maria.
Och det är också hur lång tid efter att hon försvann? Var typ 60 år?
Ja, det är ju mer
än
50 år. Ja.
Jävlar!
Precis, för den 12 april 2017, 60 år efter att hon har försvunnit, när han är då 73 tror jag att han är, släpps han ur fängelset. Nej. Och friskrivs för alla, liksom, allt som har med Marias mord att göra.
Vad fan?
Mm. Så att igen blir fallet olöst och kallt 60 år senare.
Vad i helvete?
Mm.
Det är helt sinnessjukt det här fallet. Det är så tvärkast.
Och det är så sorgligt för hennes familj då som, alltså, han ska ju såklart inte dömas om han, alltså,
om det inte finns bevis.
Om det inte finns bevis. Alltså, det är ju helt fel. Men hennes familj som liksom tvingas att, du vet, så här, alltså hennes föräldrar har väl gått bort. Men och den här Kathy och, du vet, alla som har tvingats leva i det här, så här, nu har vi honom inte. Vi har honom inte.
Ay, fy fan. Vad hemskt.
Ja, det är så hemskt.
Okej, har det hänt något mer?
Nej. Så att det fortsätter att vara typ USA:s äldsta olösta kalla fall.
Som fortfarande liksom är inte avslutat, eller vad man ska säga.
Exakt, exakt.
Jävlar vad sjukt. Åh, gud.
Ja, det är riktigt det är så sorgligt bara, tycker jag, med den här alla öden typ i familjen.
Ja, exakt hur stora svallvågorna blir liksom.
Ja.
Åh, gud, det är så jävla sorgligt. Det är så synd om hennes familj. Det är så synd om Kathy. Alltså det är så mycket som är så jävla hemskt liksom.
Det är så hemskt. Och jag vet inte riktigt vad jag tror om han är, alltså vet så här, man vet ju inte riktigt, jag vet inte vad jag ska tro har hänt henne, för att ja, nej. Nej. Eller ja, uppenbarligen har hon ju blivit kidnappad och sen mördad. Men det är så läskigt när man liksom inte alls vet vem det är. Alltså tänk dig att någon har kommit undan med det.
Nej. Nej, men det är, oh, nej, exakt. Och grejen är att även om det var han, John Jack, alltså tänk vad länge han i sådana fall trodde att han kom undan med det.
Ja.
Och sen bara åka fast och sen kom undan med det igen. Alltså.
Är det så sjukt?
Jävlar, du, tack snälla, det var fruktansvärt.
Ja, och jag vet, det är hemskt. Och jag har läst en jättebra och jättelång artikel på CNN som heter Taken, the coldest case ever solved, och av Anna O'Neill. Och den, antar jag, den är ju skriven då innan han har fått resning.
Just det.
Och sen har jag läst ett blogginlägg, eller man ska säga, på medium.com som heter The oldest solved, inom såna här tecken, cold case and how it went unsolved again, av Kieran på medium.com, som jag sa. Wikipedia såklart. Och sen så har jag lyssnat på en podcast som heter Already Gone. Avsnittet heter Maria Rudolph, the oldest, coldest case.
Vilken hemsk resa.
Och alltså den här CNN-artikeln, den tog mig typ en dag att läsa. Men den är så super detaljerad och fokuserar då väldigt mycket på John Tessier och liksom hans liv. Så att det finns väldigt hela, alltså det är en resa helt enkelt. Strongly recommend it.
Yes. Du, tack snälla.
Tack för den här veckan.
Och tack till er som har lyssnat.
Som alltid, utan er ingen podd. Och lyssna gärna på Dagens brott den här veckan. Och skapa ett konto på Podplay, som är en app där du kan lyssna på alla poddar. Men du kan också lyssna på vår podd en dag tidigare.
Japp. Och önska fall på Instagram att Sandra Lanna, att Karin Andre, gå med i Facebookgruppen.
Köp vår asfina merch.
Japp. Gud, det är så mycket nu. Det är så mycket vi ska komma ihåg.
Och tvätta händerna. Ja.
Tvätta händerna, håll avstånd, umgås med er familj.
Bra.
Ja, okej.
Puss och kram.
Hej då.
Hej då.